Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six den 15 februari vecka 7. Det är dagen efter Alla hjärtans dag. Det är 2 dagar efter fettisdagen och det är dagen efter de första kvartsfinalerna i Champions League har gått i mål för den här veckan. Mm. Och jag sitter här tillsammans med Kalle och Sabri och vi satt här precis och diskuterade vad man ska haft för jingel om man gjorde mål. Det känns ju inte så fotbolligt heller. Nej. Man fattar att du kommer från en innebandy bakgrund Sabrina, om du ändå tar upp det.
Eller man fick välja låt. Ja.
Alltså för att vara tydlig, jag fattar knappt frågan själv först. Men alltså vad man skulle...
Jo, men typ
på, vilken låt som skulle gå igång på arenan när du gjorde mål då? Som när exempel... Ja, dock, i fotbollen, det, i mästerskap så är det ju alltid ändå. Då kommer ju mästerskapslåten igång ju. Och för landets officiella. Men exempel,
jag minns... Med mål.
Ja, men...
Ja, men många lag har ju en låt. Vet, det här var ju specifikt
jag vet, spelar. Men länder har ju sin officiella... Jag minns tydligt till exempel VM 2018 när Sverige gjorde mål. Då kom ju bäst när det gäller med, per, ja, nej, med Gyllene Tider och Linnea. Liksom. De går ju igång på läktaren.
Jag tror att fira men, så länge.
Och i somras i Australien och Nya Zeeland, det var väl, vem var det? Det var väl Molly Sandén som hade gjort Sveriges låt. Mm. Som gick igång också. Så den går igång.
Men jag minns typ Kevin Walker när han lärde typ Sundsvall eller Örebro. Ja, då spelade de ju upp hans låt.
Alltså, okay.
När han, alltså, ja. Eller hans som han vann Idol med. Eller
ja. Ja, men, alltså, ja, men alltså, vissa det nog sätter väl på musik, men det känns som att ja. Typ i Premier League och sånt, där händer det ju inte.
Nej, men alltså hade det inte varit kul.
Nej, det
typ,
hände inte.
Nej. Nej, men hade det inte varit kul i Premier League typ, eftersom de är så jävla mycket med banter, att de har typ en DJ som, alltså när Liverpool gör 7-0 mot United, så bara always, alltså att den kommer upp som ett måljingel typ.
Det blir lite för jippo över det typ, man tar bort den här.
Men inte fotbollen på väg mot jävligt.
Jo, men inte efter mål.
Vi ska inte sitta här och pusha för ännu mer när vi gör det vi kan för att hålla tillbaka.
Vet vilken låt som spelas igång på Wiklöf Holding Arena på Åland när IFK kommer hamna i mål? För där är det musik faktiskt. Det är inte så många.
Inte mycket på åländsk musik.
Sandstorm.
Nej, men det är en bra gissning. Det är den här Kernkraft 300 eller vad
det är. Ja, det är nice.
Men det är väl ändå lite mer åt innebandy.
Ja, verkligen. Ja.
Och lite blinkande lampor och sådär.
För det brukar ju vara så i hockey och innebandy typ att det är ofta musik under presentationen för första femman.
Ja.
Men det finns ju bara i hockey och innebandy sådana...
Spot,
liksom, då har de ju valt liksom, nummer 38, Johan Markusson. Och så kommer liksom, heavy metal i gamla Växjö ishall liksom.
Jag minns att jag reagerade väldigt mycket på den musik på när man var live. När, det var ju förra året, typ vid den här tidpunkten, lite tidigare, var det handbolls, var det EM eller VM här i Stockholm? I Sverige, de spelade väl i Göteborg, jag tror det var EM. Mm. Och då var jag och kollade på Sverige handbollsherrarna då mot, jag tror det var kvartsfinal eller någonting i Tele2. Och där är det ju också mycket musik. Mm. Och, men det var helt förbryllande. För man märkte verkligen inte det när man kollade på tv på samma sätt. Men live då, du vet, för som att bollen går i mål, då skickar de upp den direkt. Och när den går i mål så går ju musiken igång. Ja. Så musiken spelar, höll ju på att spela liksom in i nästa anfall. Ja. Ja. Alltså, så det är ju som att du lirar i musik.
Var ni på,
väldigt speciellt.
Var ni på Sverige, Österrike, Friends? här i...
Ja,
det
var jag. Nej, inte
jag. Minns du då inför att alltså, den andra halvlek skulle börja att DJ:n glömde musiken på? Så det, ja, det var ju musik, det var ju typ Avicii i 4 minuter.
Ja, det var alltså, länge under matchen.
Ja, under matchen.
Det blev inte en större grej.
Han eller hon, jag vet inte vem fan som är DJ där, men de lirar ju jävligt mycket musik under paus. Och då kör de ju liksom så här Avicii, Swedish House, ABBA, du vet, whatever. Och då har de glömt och matchen blåses igång. Och så hörde man ju bara tuff, tuff, tuff.
Som om det inte kunde bli
värre. Ja, och liksom. Inte såhär 30 sekunder, såhär 4 minuter. Var där är någonstans, du vet.
Så man borde typ blåsta av någonting och bara vänta.
Vänta lite nice.
Ja, men okej då, tillbaka till ursprungsfrågan. Vad hade ni haft för låt? Om ni gjorde mål. Om det var den kulturen i fotbollen.
Så du kan ju börja eftersom du har ett svar.
Ja, men jag hade ju haft, men fan, det hade jag aldrig, jag hade bara kunnat spela då i Sverige om jag skulle ha Björn Rosenström, så jag är så het. I England hade
så
de inte fattat.
Alltså.
Varför det? Ja, men vad ska man ta då?
Jag vet inte, jag har inget bra svar på talet. Jag sitter på Spotify nu och scrollar lite, men någonting är... Alltså jag skulle ju vilja ha någonting mer, jag hade nog inte heller valt någon sån här kärnkraft. Då hade jag ju velat, jag hade ju valt någon låt som kanske på något sätt har någon betydelse för en.
Ja, men typ no, alltså någon svensk artist. Alltså ja, typ såhär Avicii, Swedish House Mafia, ABBA.
Som du kommer uppskatta, Victor.
Okej.
Okay. Jag spelar lite.
Ja. Chelsea Dagger.
Ja.
Ja, okej. Det är bra. Ja, men den hade ju passat det.
Klös
i den. Ja, men det är bra klös. Det blir lite såhär dart feeling också.
Exakt.
Ja. Men apropå då ändå med musiken. Det var faktiskt en grej som jag noterade när jag satt och kollade på Chelsea. Eller Crystal Palace Chelsea i måndags.
Att vi spelade som ett klockspel, eller?
Ja, precis. Det var ju det var. Jag kände nu verkligen när ni tog upp innan. Så nu kommer jag få en perfekt övergång till den matchen. Nej, det var inte det. Men det var... Crystal Palace leder ju i paus 1-0. Chelsea är ju jättedåliga. Och ja, Chelsea vann i matchen, så det var ju trevligt och sådär. Och det kändes ändå nice då, för jag satt ju här och sa, nu är du glad efter den här segern i, herregud, vilka var det Chelsea hade slagit nu?
Aston Villa
just det, i cupen. Men allt kommer vara som vanligt sen, för jag vet hur det här funkar. Och det var ju bara så, men sen vann ni.
Det var så nära att den profetian slog in.
Vi är ganska bra på profetiorna till varandra. För kom ihåg för några veckor sedan när du sa, nu tror jag faktiskt Höjlund kommer vakna. Nu har gjort målet.
Som han har vaknat, exakt.
Exakt, jag tänker på det varje gång.
Vi borde byta mål. Supporter eller lag nästan hålla på. Vi kan varandras lag bättre.
Men sak samma, när andra halvlek skulle dra igång, det var ju Michael Oliver som dömde matchen. Så hade de ju strul med tekniken. Så alla spelare och lagen har ju kommit på planen, men han behöver gå och byta det här headsetet eller det här tekniken om han har fast runt vänster arm, whatever, i alla fall då för att få, jag antar, kommunikationen till varum eller vad det var. Och då, eftersom att det tog ganska lång tid, så då så sätter de på Sellers Park på musik på högtalarna, och då kör de Three Little Birds. They're saying don't worry about a thing. Och Crystal Palace leder ju, och Sellers Park är ju, det är ju klass.
Ja, det är
ju
absolut de är bäst i England.
Ja, hemma fast. Det säger
de hade sen... till och med bengaler under första 5 minuter av matchen. Ja. Det är inte ofta i England.
Det rökbomber.
Och banner och liksom...
Det körde de mot...
Ja,
det
körde... Fint att se, faktiskt.
De körde ju det när Liverpool var där. Nej, förlåt. Jag tänkte på Fulham. Jag skojar bara. Ja. De körde ju också värsta tifot och sådär innan vi mötte dem i cupen.
Alltså, det är härligt.
Och också tror jag på något sätt att det blir ännu bättre när det är en måndag.
Ja,
det känns exakt. Verkligen.
Ladda upp på riktigt och det är väl...
Every little thing.
I alla fall då, men de kör ju och det blir ju... Det var bara trevligt att ligga och titta där, för kommentatorerna sa inte så mycket då. Det bara rullade tills matchen kom igång igen och det var riktigt bra. Alltså, det är ju sällan... Alltså, om man är på en arena generellt och upplever sjukt bra stämning, och så kanske man skriver till några polare så här, shit vilken stämning det var. För jag minns några gånger jag har varit på Old Trafford och det är ju inte alltid så bra tryck där. Och då, man har verkligen upplevt bra tryck. Och då har man skrivit så här, lät det nu genom tvn? Och det är sällan någon säger så här, men det lät väl, man hörde att de sjöng. Men det går inte att uppleva någonting. Nej. Det är samma sak om du är på en konsert och står och filmar. Ja, det blir ju inget bra.
När vi var United mot Barcelona.
Då var det faktiskt.
Satan, då måste jag faktiskt ge United där. Att när de kvitterar och sen liksom, alltså Barca tog ju ledningen på straff. Då kom jag, då var det ju knäpptyst.
Ja, det var ju, alltså du menar, vi var ju alltså förra... februari,
Europa League.
Ja, exakt ett år sedan i Europa League mot Barca i den kvarts 16-delsfinalen.
Ja.
Då var det faktiskt...
Det var jävla stämning där inne.
Det är United också. Vände. Ändå att jag och min kompis bodde liksom en hel vår i Manchester. Jag har varit där på så många matcher och jag har bara sett skit. Liksom. Ja. Allt är ju typ efter kärlek när man har varit där så mycket. Ja. Det var den bästa stämningen man upplevt. Ja, det tog så lång tid.
Ja.
Skitsamma. Var vi? Ja. Just det. De sjunger Birds. Bob Marley är det, va? Ja. Ja, och sen går matchen igång och de drar ner systemet, så fortsätter ju Palace fast den bara rullar. Ganska långt in ändå i andra halvlek. Långt in, det tog väl ändå 20 till Gallagher 1-1. Men tills dess i alla fall. Mm. Det var riktigt bra stämning. Och sen så, ja, andra halvleken rullar ju på. Det var inte så, jag tyckte inte det var så kul att titta på det.
Nej, jag håller med.
Men sen så då när Conor Gallagher i 92 minuten var det, gör 2-1. Så efter det, så då kör ju Chelsea-fansen igång. Så då drar ju, då ekar det istället från dem. Sing it, don't worry. Och det tycker jag, det var väldigt uppfiskande.
Och så kör de,
about the thing, it's gonna be all right. Och sen, Chelsea.
Ja, exakt.
Varenda sång.
Ni vet ju alla diskussioner som är så, vilka har bäst stämning, vilka har så här, typ så här. Ja, men man kanske inte kan få det bästa av två världar. För i det där, i just den där bantern tillbaka, där är ju England överlägset. Alltså så här, sen är ju det jävligt bra stämning typ på ett Stockholmsderby, man sjunger hela tiden och sådär. Men det där, alltså att man glider på en hets, eller att man bara, de bara kommer på en jävla ramsa mitt på arenan som typ blir jävligt rolig.
Ja, där är de är ju alltid snabba med det och rolig banter mot varandra. Så här. Och det har jag tänkt på, alltså nu följer inte jag allt för mycket spelare och klubbar på typ Instagram. Förut följde jag jättemycket, men det är bara så här för det blir så tråkigt. Jag avföljde liksom alla. Ja. Det är ju bara samma sak från alla. Men jag följer ju ändå till exempel Manchester United på Instagram. Mm. Och det tar mig fan det tråkigaste Instagram-content och kontot jag följer. Det är så tråkiga grejer de lägger ut hela tiden. Och tänk då hur mycket följare de har, hur mycket de ska kunna göra. Så här, ta in hela den där grejen. Bli lite roliga mot varandra. Jag fattar ju att det är en stor apparat och allting. Men om alla klubbar på något sätt, för det dyker ju upp roliga saker från vissa klubbar ibland. Speciellt så här, ja, men jag tycker de här tyska klubbarna ofta kan vara ganska roliga. Och mycket självdistans på typ Twitter.
Leipzig var ju roliga här.
Ja, men nu,
På tal om, förlåt jag avbryter, men Harry Kanes nu, att han har gått dit för att vinna titlar. Och det verkar, nu just som det ser ut idag, ser det mörkt ut efter just också Lazio-vinsten här igår i CL. Och att Bayer Leverkusen går så bra som det gör i ligan. Och de torskade också förra veckan mot dem i dödas där. Så var det, till, då var det någon som twittrade så här, bara, ja, spola fram 10 år i tiden, Harry Kane gå till Celtic för att vinna ligan för en gång i sitt liv innan han lägger av. Men då går väl säkert Hibernian och vinner just den säsongen. Och då svarade det officiella kontot bara med en sån här liten gif på två ögon, typ som tittar, ja. Bara de omnämns i Harry Kanes samma mening.
Ja.
Sånt är ju svinget när de bara är snabba och aktiva.
Men det är också
ta vara på sådana tillfällen liksom.
Ja, men, alltså, men det är ju som fotbollsspelare som har så här bara en jävla PR-maskin som sköter deras Instagram. Man skulle vilja ha typ en vecka om året där man säger till fotbollsspelare, alla fotbollsspelare, ni får lägga ut vad ni vill. Det kommer liksom inte, det kommer inte bli någon historia, repressalier, ingenting. Lägg ut vad ni vill från ert liv. Alltså det hade ju spårat den veckan om de fick lägga ut vad de ville.
Verkligen. Men dock, så här, jag kan ändå köpa typ spelarna. Så här, för jag kan själv tänka mig att fan vad man måste, det kan vara ointressant det måste vara när du själv är så offentlig. Att du bara orkar inte bry dig om ditt konto. Men du vet ju att det är en viktig grej för ditt varumärke att någon styr det. Men just klubbarna och den typen av content, gör roligare saker då från än att bara se när de så här, de lägger ut några träningsbilder från Carrington, stillbilder, punkt. Ja. Lägg ut något kul. Alltså det måste ju ändå hända skoj. De måste ju ha kul, roliga jargonger så man faktiskt får en starkare relation med spelarna.
Men
så här, shit.
Men blir lite interna dem
liksom. Ja, men så här, Dalot, han verkar ju hur jävla rolig som helst. Mm. Men man har ju ingen aning. Nej. För man har ju ingenting.
Nej. Men det är det jag tycker är fel. För att så här, det många gör det. Folk följer olika konton, influencers, och de influerar en. Vissa följer kanske modekonton och så där. Men det är det jag menar med fotbollsspelare. De blir så jävla opersonliga när det bara typ så här, man står där och man vet att de är inte sig själva. Man vill ju se lite det här personliga.
Typ exempel på det är typ att följa Victor Nilsson Lindelöf kanske inte är det roligaste. Men ibland när Maja lägger upp liksom innehåll på när han sitter och gamer med sina polare i Sverige när han spelar COD typ.
Ja, men Isabel Silva.
Ja, men då tittar man ju mer på den storyn för att se hur han är när han spelar COD. För det är den man vill lära känna. Ja. Alltså, personen bakom spelaren liksom. Så
det är en shoutout till alla spelarfruar här ute.
Ja,
outa era makar mycket, mycket mer. Alltså.
Men också till spelarna, att bli lite mer mänskliga på något sätt. Liksom.
Det är roligt, Maja har mer United-supporter-följare än vad Vigge har. För att det är hon som ligger ut på Vigge.
Ja, det är den vägen man måste vandra för att komma åt.
Apropå, jag kollade faktiskt på hennes, det var inte två helger sedan någonting. Så då tittade jag på en, hon, jag vet inte hur ofta hon gör så här vlogg, men jag tittade på hennes vlogg på YouTube som var 30 minuter och det var, det var inget kul faktiskt. Så, man ska inte ge allt för mycket
kväll. Det räcker med Insta-stories.
Ja, jag antar det. För det var, ja, det var inte så, men, så spännande faktiskt.
Apropå det här med Three Little Birds, so everything's gonna be alright. Efter vi började sjunga det och sen när vi vann och det blev eufori efter 90 minuter som var totalt värdelös fotboll, så blir de sista fem hur härliga som helst. Och efter det hela Chelsea sociala medier, liksom supporterdelen, så har ju den etsat sig kvar liksom hela låten och alla började skriva i tweetsen och vet, taggat igång. Och det är så dålig timing på att möta Manchester City nu, för att det känns som att vi liksom kanske byggde upp någonting i den här vinsten. Laget kom samman, supporterna kom samman liksom så här, och så ska vi till Etihad på lördag kväll och åka på den igen. Så det är så alltså, usel timing.
Men fotboll är ju ett psykologiskt spel. Alltså det, ni gick från liksom Aston Villa där ni faktiskt gör en otroligt bra match. Ni är ju bättre än Villa, men det är också ett Villa som är liksom, de är inte så kliniska liksom i avsluten. De skapade läge mot er, de skapade läge mot United, men de gör inte mål. Sen kommer liksom den här segern mot Crystal Palace, där man går in ur första halvlek och du tänker så här, men alltså vad är det här?
Mm.
Alltså, men så tar man den här vinsten. Mm. Och du, för mig, när jag tittar på den här matchen, firandet,
mm,
ja, känslorna,
exakt,
är så här... Fan,
ja, det visar så mycket
starka vi är.
Vad det betyder för
oss. Vi klarar av det här trots att vi spelar dåligt. Alltså, Diasi flög ju på rad 18.
Ja, det är så jävla
härligt. Han försvann ju där bland Chelsea. Alltså, han försvann ju bland Chelsea-supporterna.
Han passade på crowdsurfa lite vid 2-1-målet. Och ja, det, några alltså, rader.
Han har aldrig velat vara. Han har en inre rockstjärna i sig. Han vill ju bara upp i publiken.
Han är vakten som när Gallagher hoppade upp. Som
knuffa tillbaka. Ja. Det var också roligt.
Men, men alltså, och det... Ibland är det så. Alltså jag tror att en sån vinst ändå stärker en grupp som Chelsea jävligt mycket. Ja, men nu ska man åka och möta City. Det är ingen match som någon tror att ni ska vinna. Så istället blir det ju att man har allt att vinna.
Ja,
det är ingen som, alltså, det är knappt något lag i den här serien som åker till City och man tänker så här, nu har de chans att ta en poäng här. Nej. Men i Chelseas fall så kan det typ... Det som är lite dåligt, det är om man åker på en 6-0. För sen är det, jag säger så här. Om Chelsea gör en godkänd insats här, då kommer de komma in med fullt självförtroende inför ligacupfinalen mot... Det gäller ju bara att liksom inte få den här 6-5-0.
Ja, ett slag i magen.
Men det tror jag faktiskt inte. Kalle, jag är så härligt. Det tror jag absolut inte.
Nej. Den skulle jag kunna ha låt som om jag gör mål. I get knocked down.
Ja,
but I get up again.
Det är också en ruskig klassiker. Ja. Som var med på någon så här.
Den har ju världens längsta namn och det går inte att veta. Den heter Thumping.
Med Chumba Wumpa.
Nej, men alltså... men då... För att ni ska möta City, ja, till helgen.
Ja.
För den utskåpningen, alltså Köpenhamn, jag tror det var Fabbe här som sa att FCK efter, vad var det, 20-25 minuter, och så de hade slagit 15 passningar, ja, eller 20 passningar, någonting sånt.
Ja.
På parken mot City.
Mm. Nej, men
det var... Tänk då att Manchester United rök mot det här.
Exakt, det är lite...
Sen, om man väl ändå kul. Vill dra en liten brasklapp, är det faktiskt nu är de inte riktigt i säsong. De har ju haft paus.
FCK, ja, precis. Nej.
Danskligan börjar väl inte i helgen, så de har ju, men det är ju klart de... Ja.
Ja, de vann ju
men det,
knappt
det säger ändå ganska
mot
mycket.
Elfsborg som inte heller är i säsong. Så att, ja,
det var så det kanske, ja, det kan inte vara superkul för dem, men det var i alla fall, ja, Man City... börja komma upp i slag nu.
Ja.
Och innan jag gick in här i studion så frågade jag Sean Sabetkar som är här och som är med i ett gäng produktioner. Den för detta Degerfors, mittbacken.
Mm.
Idag, Vasalund. Och hos oss. Men,
i betalt samarbete.
Ja, precis. Nej, men så frågade jag bara snabbt nu när jag gick in till studion. Bara, vem är bäst i Premier League? Så men man måste väl säga KDB. Och det måste man väl. Men så frågade jag, men om du inte får säga KDB, vet du vad han sa då?
Cole Palmer.
Nej. Han sa Thiago Alcantara.
Och det säger allt om Sean Sabetkars.
Nej, men han sa ju det också på ett liksom på ett mer
seriöst sätt.
Ja, men på ett vad ska man säga, ett mer känsloplan, ja, liksom. Det, det är alltid varit hans favoritspelare.
Ja, men det kan jag köpa. Och då är han Real supporter också. Och ja. Thiago är Barça.
Vad är hans status egentligen, Thiago? För jag för mig att det dök upp någonting när man skadade flödet, att han var tillbaks.
Eller sen blev han skadad.
Men han har skadat sig igen.
Han har skadat sig igen.
Han gjorde något inhopp, eller?
Ja, det var väl kanske lite för tidigt då. Men nej, man är skadad igen och det är tragiskt. Alltså, så här, i sin prime, alltså i en topp, alltså, då är han ju faktiskt helt, helt otrolig. Men det börjar bli lite så här, så, nu får man ju släppa sargen. Alltså jag vet inte.
Det är lite Eden Hazard över på något sätt.
Ja, men vi diskuterade andra poddar om han kanske skulle vricka av till tränaryrket. Skulle han kunna bli någon bra så här? Men det är ju en annan story. Nej, men han är ju, det är synd, det är synd. Men jag tror fortfarande att han är så här... viktig att ha ett lag. Alltså att han typ så här, han är så, verkar ju vara en sån himla smart fotbollsspelare, så han kan säkert liksom bidra med andra saker. Mm. Han verkar ju vara på de bilderna då som Liverpool läcker ut ibland från spelare, så verkar ju han vara en som verkligen bidrar till god stämning. Han verkar ju vara en skön dude så. Men ja, skadeläget är ju så där. Om du vill trilla in på det på Liverpool, men
ja, Trent blir borta nu några veckor.
Ja.
Men gör det så mycket då när ni har den här
Conor Bradley. Inte om man möter Chelsea gör du ingenting. Det var ju då han var som bäst, men nu, Bradley.
Just
det. Nej, men, alltså, så här, det man känner lite är ju att varför skyndade vi så mycket? För vi snackade ju om det så här, borde Trent spela mot Arsenal? Och jag sa, vadå? Ja, om han är fullt frisk, då ska han spela istället för Bradley. För att han har ju fortfarande bättre kvalitet än Bradley. Men Bradley hade ju haft värsta formen. Och nu när man så här, märker att så här, de bara, men vi gick ut, alltså vi skyndade lite för mycket. Då är man så här, men vänta här nu. Varför gjorde ni det? Om alltså, när Bradley fanns. Alltså så här, skynda långsamt. Det är typ så här, som de säger nu med Salah. Det är så här, om Salah får bestämma. Då spelar han på den där högerkanten i London på lördag. Han är där och springer. Men man vill liksom inte stressa det. Så det är så jävla märkligt att man gör det då med Trent. När det är så här, vi uppenbart finns en hur bra och formstark... alltså förstår du vad jag menar, det var ingen Champions League-final.
Nej, men hade det inte varit ett topp 4-lag som ni mötte, så hade nog inte Trent spelat heller. Utan det var en taskig timing på att det var just Arsenal borta liksom, som de kände sig tvingade sätta innan kanske.
Det var ju Burnley-matchen han då liksom kände av den där.
Men vänta nu, var det inte också i matchen mot Arsenal som Conor Bradleys pappa hade gått bort.
Jo.
Han missade väl den matchen också. Ja, så det kan ju också spela in ganska mycket.
Ja, kanske eventuellt hade kunnat starta det.
Ja.
Men det finns kanske andra spelare. Men jag hör vad ni säger. Men alltså så här, ja, man får vara lite försiktig. Nu med Salah så är man ju verkligen så här, nej. Alltså, det är en lång säsong. Den avgörs inte typ mot Brentford. Alltså, det finns ju, vi ska ju möta City liksom. Så jag tycker att man ska skynda... långsamt där. Men Trent missar ju ligacupfinalen. Du verkar också...
Ja, det var det du menade när du sa Chelsea. Jag tänkte, vadå Chelsea? Ni har ju mötts och så är det... Just det. Det är ju nu om 25, va?
Ja, nästa helg.
Ja, men han missar ju den.
Så hur känns det då? Det var ju som att det då som Conor Bradley gjorde succé.
Ja, exakt. Nej, alltså det är inte så att mina... Att jag tror att vi...
Våra chanser
stärks speciellt
en
mycket.
Final.
Liksom.
Ja, exakt. Det är någonting helt annat.
Så är det. Sen vet jag inte riktigt hur liksom...
Jag tror att vi har gått in som favorit i båda de här senaste finalerna. Vi har mött det har varit otroligt jämnt. Ja. Och det har varit något offside-mål från Luka. Alltså du vet så här. Och så har det gått till straffar.
Ja, det är typ mina två... tyngsta förluster de senaste 3 åren. Alltså det var 2 käftsmäll direkt efter varandra.
Men det har varit 2 bra kryssmatcher. Alltså,
de var jävligt sevärda. Alltså bra sevärda fotbollsmatcher, absolut. Mm. Men sen slutade det ju på
rätt sätt.
Tuffare sätt. Ja. Men vi får ta det mer nästa torsdag.
Big Six sponsras denna vecka av Telia. När jag säger Premier League, vad tänker du på då, Viktor?
Mitt kära Manchester United, såklart. Men också världens bästa fotboll som spelas där. Och såklart våra svenska stjärnor. Vad tänker du på då, förutom Fantasy Premier League?
Nej, men att jag håller ligan väldigt högt såklart. Precis som allsvenskan och all annan toppfotboll som spelas. Just därför är det kul att vi i Big Six gör det här tillsammans med Telia. Som på ett jäkligt smart sätt samlar sporten på ett ställe. Till exempel kan du få alla sporter, matcher och ligor från Telia, TV4 Play och Viaplay. Inklusive allsvenskan för endast 849 kronor i månaden.
Man får också alla filmer och serier och dessutom får man HBO Max utan extra kostnad på köpet. Det är faktiskt hela 498 kronor billigare jämfört med om du köper tjänsterna var för sig.
Visst är det så. Dessutom finns nu möjligheten att bara samla all fotboll i ett paket. Då kör du stora fotbollspaketet för 699 kronor i månaden.
Och nöjer du dig med bara allsvenskan så finns lilla fotbollspaketet för 399 kronor per månad. Där får du även även Svenska Cupen plus Champions League, Serie A och La Liga.
Att samla sporten smartare, det är verkligen Telia.
Vi säger tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Men Vigge, eller jag säga Viktor, vi snackade om Vigge.
Ja. Du får kalla mig om du vill.
Ja, men det var bara för att vi pratade om Vigge och Maja. Men du kom aldrig fram till vad du sett i hennes vlogg. Vi började på någonting annat. Men...
Nej, men det var inget speciellt. Ska jag recappa den där, bara... 30 minuterna jag aldrig får tillbaka igen?
Nej, men jag tänkte om det var så här, du skulle komma så här. Men det var det här jag typ... Du...
Jag tänkte med det faktiskt.
Ja, han bara, nej, man ville bara säga att han kollade på Maja.
Nej, men det var för att ni hyllade henne så mycket när hon hade lagt upp när han sitter och gamat.
Så tog hon ner det på jorden.
Det handlade om att hon i typ först 10 minuter bara hade kameran i ansiktet och pratade om sin dag och vad hon gör och så. Så satt hon hemma och jobbade och så var det något barnen stökade runt. Och hon filmar inte barnen och det respekterar man. Så hon filmar dem, men hon filmar typ golvet som man inte ser dem. Ja. Och typ pratar med dem. Men sen så, och sen så kom Vigges bror på besök. Så var han där och sen hängde de. Och så var de ut åt på en restaurang, San Carlo. Den är jag också ätit på faktiskt. De åt lunch
där.
Ja.
Jag med.
Bra restaurang faktiskt. Grym i Manchester. Restaurang. Det är bra tips.
Om man åker dit. Alla som ska åka till Manchester, dra till San Carlo.
Ja. Och sen så hade de, jag vet inte, de softa hemma och sen var de ute åt på något nytt ställe och då var Vigge med också och sen slutade med att Maja då, hans bror, var vidare ut på kvällen. Det var ju inte Viktor såklart. Och så var de var till Gay Village i Manchester och dansade loss. Och då filmade de väldigt mycket också.
Det var ju någon gång.
Det var lite sådär cringe content.
Okay. Ja. Det var ju någon gång hon la ut att de var på middag när han egentligen var sjuk från någon match eller något sådär. Minns du det?
Nej.
Alltså hon la upp en story typ att de var på middag men han var sjuk och inte med på normalt och så vart det värsta. Det där är väl nackdelen ibland om man har en influencerfru som lägger upp för mycket.
Men det är lite synd på ett sätt för vad roligt konto, jag fattar ju att det blir så begränsat också, det går ju inte att visa upp. Nej. Men det känns som att det hade kunnat varit väldigt, väldigt intressant content.
Ja,
men från typ oss då som gillar från fotbollsperspektiv. Ja. Sen fattar jag, hon har ju en superstor följarskara med, hon är ju med influens, ja.
Mm.
Hon influerar.
Ja, men alltså lag får väl liksom bra reklam alltså, om spelare har liksom fruar som är alltså influencers och sådär. Men jag tänkte ju mer på att det uppges att han är på väg till Inter i en bytesaffär mot Pavard. United ska erbjuda Vigge plus pengar mot Pavard. Känner du för det?
Alltså det är ju spelare som spelar på olika positioner. Jo. Men
Pavard spelar lite mittback.
Ja, han har väl aldrig spelat mittback i en två, alltså i en fyrbackslinje. Det är ju en treback.
Ja.
Men alltså det, när man tänker på Pavard då tänker man ju på det där otroliga halvvolleyskottet.
Det är enda liksom.
Var det så länge sedan som 16 eller var det VM 18? Det var
mot Argentina i kvarten eller det var 18 det.
Och ja, han var väl bra i Bayern München och han gör väl det, alltså Inter är ju bra nu. Sen tittar inte jag så mycket på Inter och de gånger jag tittar på Inter man tänker inte så mycket på Pavard på det sättet då.
Nej, men alltså kommit med.
Men det är ju klart, det hade varit en uppgradering ändå. Men
fan alltså, känns som jämnt skägg.
Kanske.
Jag tycker han är väldigt överskattad som fotbollsspelare.
Ja, jag vet inte hur han ska passa in då för han är ju inte, eller ja, svårt alltså.
Det är, nej, men jag tror att han kan spela mittback och ytterback och det är väl bra i alltså, så som United.
Det är ju om de ska offloada typ Wan-Bissaka också då. Mm, för det är svårt att säga att man ska sitta på Wan-Bissaka, Dalot och men, Pavard. Jag gillar ju Dalot. Jag tycker han
är grym.
Han är skön.
Han är grym senast.
Dock tror jag lite för så här, alltså om vi ska kolla svensk perspektivet, att Vigge går till Serie A kan nog vara bra för Sverige. Alltså, du vet,
men ska han ta en plats i Inter? Nej, det är ju det.
Nej, men alltså, jag tror ändå att alltså, jag tror ändå att han kan få göra sina minuter där. För du vet, de känns som ett jävla starkt kollektiv. Att, du vet, så här ska alla göra försvaret, så gör alla så du vet, och så här bygger vi upp anfallsspelet. Du vet,
dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Han kommer ju komma till en helt annan struktur när det kommer till spelet än vad United har just nu liksom. Att det kan vara liksom lite...
Ja, jag tror säkert det passar han bättre.
Jag tror det kan passa han lite, lite bättre. Men ja, hur du känner, han är en svensk.
Kul om man byter miljö lite också. Det känns som han har tappat fart i United liksom.
Ja, men du förstår lite vad jag menar. Du vet så här, om man lirar en klubb som går starkt och liksom, då kanske man kommer liksom till landslagssamlingar med lite bättre självförtroende. Eller, du vet, i senaste tiden United, det känns som att det har speglat av kanske lite Viggy också i landslaget. Att man... Han ska ändå vara ledaren. Liksom. Mm. Så, och det har ju gått så dåligt för United. Så det är klart att man kanske kommer med lite sämre självförtroende på landslagssamlingarna.
Ja. Nej men alltså ja. Han är väl en bra, han är en bra mittback.
Jag byter ju Manchester mot Milan.
Mot Milan.
Va? Alla dagar i veckan. Ja. Då är vloggen en timme nästa gång. En och en halv. Viktor, det är bara göra tid i kalendern.
Börja prenumerera. Så du får notiser.
Exakt. Ja, men apropå då struktur i Manchester United, så det händer ändå fortsatt grejer. Jag menar, vi pratade väl om den här Omar Berada som kommer bli klubbens vd då från efter, eller till sommaren, från Man City som alla har tokhyllat. Och nu är det ju klart då att Sir Jim Ratcliffe, det har ju varit klart, men nu har han fått grönt ljus då från Premier League och FA liksom. Så nu äger han officiellt 25% i Manchester United. Mm. Och han vill ju då ta in den Dan Ashworth från Newcastle. Mm. Som director of sport.
Ja, men sportchef typ.
Mm. Ja, exakt. Ja. Det är alltid så, jag tycker alltid det är så snurrigt med den där namnen hit och dit. Ja. För klubben har ju just nu då, som från 2021 så värvades ju den här John Murdo in som football director. Och hans framtid är ju lite oviss nu då, apropå det här och vad Ratcliffe tycker om honom. Att han, jag vet inte om han liksom kommer att bli skickad ur organisationen, men kanske tappa lite inflytande då om den här Ashworth kommer in. Och han verkar ju, ja alltså... Klubben var ju på jakt efter honom, United var ju på jakt efter honom för många år sedan. Jag tror första gången det ryktades kring honom var ju 2018. Och sen nu då 2022, när han var ju i Brighton innan han gick till Newcastle. Så då har jag förstått det som att då var liksom Sir Alex inne och tipsade Richard Arnold då, som var i klubben, att man skulle liksom ta in honom. Och att man då var i kontakt med honom, men då tackade han nej för att alltså då skulle han liksom ha jobbat under alltså John Murdo och inte fått alltså fullt inflytande, så det var han inte intresserad av. Så därför, på det sättet då känns det som att nu kanske det är lite omvända roller.
Mm. Men jag tycker Ratcliffe, jag tycker han går helt rätt väg här. Alltså ibland så är det så här, om du har en dålig organisation, då ibland spelar det ingen roll hur bra anställda du har. Alltså företaget kan liksom ändå gå liksom dåligt. Alltså han gör ju helt rätt. Han värvar från konkurrenter som han vet liksom har gjort ett bra jobb där. De verkar ju ändå uppskatta honom på något sätt. Att det är typ så här, att de går till United tack vare honom. De ser liksom att okej, den här gubben, han har koll på business, han har koll på fotboll, han har koll på struktur. Han ger oss det inflytande vi vill ha. Han värvar från City först. Liksom, han kan staden, han kan lagen, han kan allt. Och sen så tar han Newcastle sportschef som man får ju lov att säga att han har gjort det bra. Men han kanske skulle värvat en fysio som
var, det var det han glömde.
Det är väl det han får lösa i United. Men jag tycker att han går helt rätt väg. Att han löser ju organisationen först. Och sen så kan man börja liksom koncentrera sig på spelet. För jag såg ju liksom, jag såg ju det där iSport. Där de sa att de gick via UEFA-statistik. Och då var det så att United i slutet av förra säsongen hade världens dyraste trupp genom tiderna. Och det är så här, money talks brukar man säga. Men kanske inte, alltså det kanske inte är så liksom... Alltså den som slösar mest blir inte alltid bäst.
Nej men alltså det där är ju en repad skiva. För det är ju man sagt nu i så många år. Att det har ju inte funkat att plocka eller värva Di Maria och Falcao och sådär. Och man har ju testat alla tränare och sådär. Uppenbarligen även fast det har varit tränare som har haft anseende att vara de bästa i världen. Kanske inte i sin prime när de har kommit till klubben men ändå gjort saker. Att det har ju inte funkat. Så nu äntligen så känns det ju faktiskt som att det... organisatoriskt görs rätt saker. Och sen spelar det inte så stor roll om det värvas från konkurrenter och sådär, men just bara alltså,
men jag tror ändå att det kan vara någonting någonting bra. Alltså vi såg ju Spurs försökte med sin italienska satsning. De hade inte riktigt koll på vad det var för mjöl i påsen. Du. Mm. Men här, alltså jag tycker alltså i England är ju fan, det är så jävla speciellt. Det fungerar på sånt jävla annorlunda sätt än vad det kanske gör i liksom de här medelhavsländerna, Italien och så här, Grekland, Spanien och så vidare. Så jag tror att han gör helt rätt och liksom plockar bara, du, skitbra jobb i City, kom hit. Du, Newcastle, kom hit. Han liksom värvar sin organisation så han kan känna så här, nu kan vi bygga något. Och sen kommer kanske tränare, spelare. Jag vet inte, bara jag får bara en känsla av att den här, de börjar från rätt ände.
Mm. Mm. Och sen, tydligen är det också så då att, alltså Ratcliffes företag Ineos eller hur man nu säger, deras, alltså han där i klubben, eller i klubben, men i företag har man ju en director of sport som heter Sir Dave Brailsford, och han är tydligen också, alltså han har liksom haft en key roll i det här då, för han är också bekant med Ashworth. Mm. För att de har typ tydligen jobbat i FA tillsammans. Mm. Tidigare och sådär. Så det känns ju ändå som att ja, det finns en koppling mellan allt. Och också, ja, det är ju som med allt. Om man jobbar med människor man tycker om och har en relation till sen innan. Mm. Eller liknande, så kan det nog bli bra. Mm. Så det är ju faktiskt spännande. Det ska bli kul vad som händer den här sommaren. Så här, med alla rykten då, om man ska gå tillbaka då till det här att Lindelöf kan vara på väg bort eller så här. Det känns ju bara som att det är rykten nu. Det kommer väl ta tag sig ordentligt. Och på det sättet så det är nästan så här, jag struntar blanka fan i vilken spelare som går in eller vem som går ut. Sälj Rashford, fast det kan få ske. Så länge, liksom, nu ska jag lita på dem här.
Ja, exakt.
Ge den ärlig chans. Gör vad ni vill. Ja, alltså verkligen.
Clean slate liksom.
Ja.
Börja från nytt.
Ja. Ja, det sa ju Martin Åslund här i måndags. Han sa ju, sälj Rashford nu.
Mm.
Det är det bästa de ska kunna göra.
Ja,
bort med dem.
Cash in. Bygg om.
Men så, det vet man
ju. Sälj själen.
Jag lyssnade också, apropå då med alltså, klubben och vd och sådär. David Gill som var vd i Manchester United. Om det var 2005 till 2013 när han lämnade ju med Sir Alex. Ju. Nu sitter han i UEFA ju. Mm. Men han var med i Rio Ferdinands podcast. Och då pratade de också, ja men, om allt möjligt under alla hans år. De frågade ju om liksom Rooney i övergången när de värvade Ronaldo, hela tv-grejen. Mm. Och sådär. Och då så bara, det var en grej som jag tänkte spela upp som David Gill sa då, apropå, som att det är ju alltid grejer i media kring United och sådär. Och då sa han liksom, det blir rubriker om allt och oftast handlar det ju om för att det går dåligt för klubben, då får man ju också dåliga rubriker och man gör ju stories på allt man kan hitta. Mm. För man vet ju att det säljer bra.
Mm.
Och då sa han så här.
Okay, a silly little anecdote or not, an example is, you know, I'm reading about the Sir Bobby Charlton stand leaking roof. Mm. Trust me, that roof leaked when we were there, but we haven't even come on leave. So it's not mentioned in the papers or the media. You know, it leaked. I mean, perhaps it leaks a bit more now, I don't know. But all I'm saying, so those sort of things, you know, success, you know, covers up a lot of issues. And I think we just got to get back to that. And I think, you know, that whole...
Ja. Mm. Och det är ju så sant. Alltså, success cover up a lot of issues.
Typ exempel liksom, ja. På ja, hur det funkar bara med tidningar. Speciellt i storklubbarna i England. Liksom.
Ja, precis. För nu har det ju varit så här. Ja, Manchester United förlorar sin... tredje match på en månad eller någonting, och artiklarna handlar om att det läcker på Old Trafford, och det är också en grej nu då som det också skrivs så mycket om nu då, att han ska, eller att Old Trafford ska totalt renoveras och det, ja, och träningsanläggning, det tittas ju på träningsanläggningar också, det har ju kollats på någon golfbana som de har tänkt köpa upp i södra Manchester som ska bli nya Carrington och sådär. Och det är ju såklart sant. Det behöver ju förnyas. Men att han är inne på David Gill. Det var ju ändå, man vann ligan och det gick bra. Och då är det ingen som bryr sig om. Nej. Att det läcker lite på Old Trafford. Nej. Det var ju inte så att den var toppmodern för 10 år sedan.
Men är det jävligt standard då? Att förlag det går dåligt för, så läcker det mer. För det är så här,
ja, det är klart.
Det kan vara spelare som inte får spela. Då är han sur. Då ringer han upp någon jävla journalist och läcker allt. Och han gjorde så här. Och de bråkar på träningen. Och så här. Alltså, det är normalt. Så det är bara så här... journalister är ju där och petar i lag, det går dåligt för liksom. Det är så här, är det typ i Chelsea, tror du det är svårt att hitta en missnöjd spelare som bara blir rottan och bara läcker? Det är inte svårt. Nej. Men det kanske är svårt nu i Liverpool då, den är frid och fröjd och man leder och man vill, alltså det, Det var ingen hade ju någon aning om att Klopp skulle lägga, för det har inte läckt. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Men typ, hade vi lägga 10, då hade det kanske kommit ut. Ej, Klopp, han beslutat säsongen.
Mm. Det är så jävla standard, du vet. Det är så här,
när United har vänt trenden sen, då kommer de här samma journalister, de kommer inte ha ett skit att säga. Det vet man ju.
When it rains, it pours, kan man säga.
Så är det. Sorry.
Ja.
Det är en Super Saturday på inkommande.
Ja, verkligen.
Alltså, på många sätt.
På många sätt, på många sätt. Det är fina matcher på lördagen i Premier League.
Och vi kombinerar det med en trippel.
Mm.
Som vi gör.
I samarbete med Come On.
Som lanserat en ny sportsbook med riktigt grym odds.
Ja, det är, men det är, nu är vi vana. Det är knappt så att vi behöver säga det där längre. Det är redan feta oss och... Vi får den här lilla boosten också på våra tripplar. Men jag har ju hittat något riktigt, riktigt fint här. Vi börjar med Newcastle mot Bournemouth. Alltså jag tror att Newcastle är jäkligt stärkta från seger mot Nottingham här senast. 3 segrar på senaste 4. Jag tror att de slår Bournemouth hemma. De kommer bli för starka och du vet, de har ju inget annat att tänka på Newcastle. De har inga kupper och de har ingenting att tänka på. Tänk på ligan och gör det bästa ni kan där. Och nu, de har ju både 6:e och 5:e plats inom räckhåll. Så hemma mot Bournemouth så tror jag Newcastle vinner. Är du med mig där?
Ja.
Ja. Och sen har vi Burnley Arsenal. Tror jag att Arsenal rider ju på någon våg som är helt otrolig. Det är liksom, det är ju bara, alltså även om du inte kan surfa så kommer du kunna surfa på den där vågen, för den bara den flyter av sig självt. Så Arsenal minus 1,5 mot Burnley. Även om Burnley då skulle, vi säger att Hjalmar Ekdal knoppar dit en dag på hörna, det kan vi ju hoppas på, så tror jag att ändå Arsenal gör 3-4 mål. Ja. Så Arsenal minus 1,5. Sen har vi kvällsmatchen 18:30, City Chelsea. Vet du vilka två lag som är inblandade i toppen av mest mål i första halvlek? Kan du gissa?
Ja, jag gissar ju på Man City och Chelsea.
Ja, det är helt rätt. Och City hemma och Chelsea borta. Så över 1,5 mål i första halvlek i den matchen. Jag tror ändå att Chelsea går upp med någon boost här och tänker typ så här. Vi gör det bästa vi kan i början. Och så försöker vi hålla. Det är svårare för Chelsea att vara så här, att forcera på slutet. Utan det kommer vara gas från Pochettino och gubbarna från början. Och då kanske backlinjen inte är med i City. Så vi ser två mål i första halvlek. Där har du min trippel.
Som finns på common.com under fliken experterna och även på vår Twitter /X. Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt. Jag läste också att Graham Potter ska kunna sägs vara en kandidat att ta över West Ham om Moyes lämnar efter säsongen.
Jag är ruggigt taggad på de nyheterna faktiskt.
Ja. Han, det känns ändå som en rimlig...
Han måste tillbaka nu.
Ja, klockren matchning. Och han vill man ju få ges, att han ges en ärlig chans i en större klubb. Eller så här, Brighton, West Ham. Men West Ham är med historia och så större följarslag. Och sugen på scen igen och hoppas han kan visa vad han kan på riktigt.
Men alltså så här, för West Ham tror jag... Alltså, nu misslyckades han i Chelsea. Men Chelsea var inte redo för ett projekt. Förstår du vad jag menar?
Nej, exakt.
Chelsea var redo för...
Allt skulle fixas över en natt liksom.
Du vet, man skulle ju bara liksom... Nej, men man skulle ju bara måla över en fläck på väggen liksom. Och det ibland... Ja, då färgen torkar och så kommer fläcken fram, du vet. Men West Ham, de är nog lite redo för ett projekt.
Mm.
Och jag tror... Fan, det hade varit jäkligt kul att få se den där. För de har cash, de har en jäkligt bra grund att stå på. Supporterna ska vi inte prata om. De är ju liksom hur bra som helst. Jag tycker ändå att de har så här... De har ju alla möjligheter att... Nu ligger de ju före Brighton i tabellen, ska vi ju säga. Men liksom att... Och de liksom tog ju sig till en... Alltså tog en Europatitel förra året och sådär. Så det... men jag tror ändå att de är lite redo för ett sånt här... projekt, att man liksom vågar ge då Potter chansen, inte bara liksom ett halvår typ.
Det är lite nya David Moyes kanske, Graham Potter, den moderna tidens David Moyes.
Ja, kanske.
Men, britsen är alltså, ju Moyes-skotten, men...
Men ärligt, ärligt talat, det känns som att Moyes, alltså det enda som Moyes är bra på, det är ju känslan att man inte ska kunna gå ut och förlora derby på det här sättet, att han kräver någon form av hjärta och liksom så här, du vet... Mm. Alltså åka på en sex.
Men det är väl varit hans kille alla år. Man vinner ju inte över storlagen.
Men ja, jag vet. Det är, så här, det är lite pinsamt att förlora 6-0. Det är, någon heder måste man ha. Bara sluta spela, du vet. Och låta Arsenal göra vad de vill. Det är, nej. Börs förändring i West Ham.
Okej, några tänk om då. Tänk om... apropå då det med David Gill när han pratade om den här podden. Tänk om Wayne Rooney hade skrivit på för Man City.
Istället.
Ja, hur tror ni det liksom...
Då hade City aldrig värvat Aguero och då hade vi aldrig fått Aguero! Så hade de aldrig tagit den dramatiska första titeln under...
Bra! Vem bra?
Under han, vad heter det? Mancini, tror
jag. Jag fick en sån här... Han spelade Galatasaray. Efter han hade lämnat...
Två år senare.
Ja,
Rooney.
Floppa lite. Och sen, du vet, lilla Turkiet... Kanske fixa håret. Nej, det var bra att han gick till United.
Han är aktuell i andra. Han har en spot nu också i Rooney.
Boxning.
Ja. Riktigt som han ska.
Ska han göra snatch-filmen eller?
Ja, men typ.
Men hans farsa var ju boxare.
Ja, han var väl boxare också när han var
yngre. Ja, exakt.
Så, men... Och han är ju byggd som en boxare verkligen.
Alltså, det är ju ut som en...
Ja. Det hade varit mäktigt att se.
Nej, jag hade ju ställt mig ringen och matat.
Du har fått känna.
Okej, den här då. Tänk om Fernando Torres inte hade skrivit på för Chelsea.
Då har vi inte vunnit Champions League 2012. För att det är han som gör det här klassiska målet på Camp Nou. Och stänger den matchen. När han
rundar
Valles, ja.
Valles.
Och sen är det faktiskt han som fixar hörnan som Mata står till Drogba som nickar in den i finalen och tar den till straffar.
Samtidigt så hade vi heller så inte
tack
fått
Torres för 2012.
Årets en av de 10 sämsta dyraste värvningarna i Premier Leagues historia hade så, vi inte fått.
Ja, men tänk då också, det var ju ändå visst, Liverpool var ju inte på toppen då och det var ju många år det tog tills Klopp kom och tog över den här klubben, men vad hade hänt om han hade kvar i Liverpool då, så blir?
Ja, men jag tror att det hade blivit...
Eller tror du bara att det var en bra försäljning att han var på väg neråt?
Nej, det kan man nog inte säga att han var.
Nej.
Jag tror att han hade kunnat göra det ännu bättre i Liverpool, men man kände väl där
och
då.
Men Liverpool kanske inte hade värvat Suarez och det slippade aldrig hänt kanske, utan då hade kanske de vunnit liga med Torres.
Alltså man kan ta det så långt. Det, alltså,
det är kul.
Sanslöst.
Ja. Det slipp hade ju hänt. Oavsett vad. Det har ju stått i stjärnorna att Gerard hade skrivit vinna.
Om Gerard hade skrivit på för Chelsea då?
Ja, det var ju också väldigt, väldigt nära.
Flera. Han var väl på väg ner?
Det var ju liksom Mourinhos favoritspelare typ, som han aldrig fick. Och Gerard har ju berättat hur nära det var efter han med. Så att, ja, då hade han haft några titlar mer. I alla fall i Premier League-titlar.
Om den här då. Tänk om dumma Putin och Ryssland inte hade invaderat Ukraina.
Ja, det är mitt största... Alltså så, då har ju Abramovich varit kvar i Chelsea, då har vi sluppit Bowley-eran och Tuchel har varit kvar och saker och ting har sett annorlunda ut.
Jag kan säga så här.
Vi hade inte legat 10 i tabellen.
Tror du Tuchel hade varit kvar?
100%.
Chelsea.
Mm. Men, ja. Chelsea. Hade han hållit så länge i en klubb?
Alltså hans han var ju inne i en svacka när skiftet skedde. Och sen så hade han väl förmodligen haft mer liksom... fått mer tid på sig eftersom han kom från en CL vinnande säsong och Bowley ville ha sin tränare och klaffade inte alls. Så att det, jag tror absolut att han har fått säsongen ut den säsongen, sen får vi se om han har vänt den dåliga trenden vi var i då.
Chelsea hade inte missat en enda topp 4 placering om inte det här hade skett. Jag är helt övertygad.
Nej, mycket möjligt.
Om att Abramovich styrde det där på ett jäkligt bra sätt.
Mm.
Möjligt att de till och med hade kunnat förnya sig lite och kanske varit typ istället för Arsenal då. Att det var någon som hade utmanat titel här om en titel förra året. Jag tror att det där var ju... Putin fuckade Chelsea, men han är ju som han är. Så det var väl rätt att liksom sanningen kom fram på något sätt. Men fan, där... Tanke på vad ni fick in.
Exakt.
Alltså, en riktig pajas.
Ja.
Så, ja.
Mm. Den här då. Tänk om... Rashford bara hade bränt den där straffen i kvartsfinalen mot, eller i åttondelsfinalen mot PSG i Champions League. När den våren. Eller var det kvartsfinalen? Nej, det var åttondel va? Jo, det var åttondel. De gick inte.
När Lukaku hade gjort 2 innan va? Eller nej, det var inte samma.
Nej. Det här var ju när Ole Gunnar Solskjær var interim och så fick han jobbet efter det. Det var det mer jag menade.
Ja, just det.
Det var en galen skalp dock.
Ja, men om inte det hade hänt hade han ju antagligen inte fått jobbet. Och då hade man liksom, då hade det inte blivit ytterligare ett år till i den här processen. Nu kommer jag inte ihåg på rak arm vilka tränare som var lediga den sommaren. Men
då har inte Olle fått sin kontraktsförlängning som du säger, tjänat
exakt
svin mycket pengar.
Ja, men det gå tillbaka till
Norge eller Molde igen, och sen har han idag varit Sveriges förbundskapten.
Hade du velat eller?
Nej.
Nej. Ja, sak samma då.
Vad tror du då?
Vad som hade hänt med Olle?
Nej, men med United.
Ja, alltså jag, faktiskt så tror jag inte hade varit så stor skillnad ändå. Jag tror inte man, alltså jag tror fortfarande att problemet har ju varit det som vi pratade om för några minuter sedan med hela organisationsbiten. Mm. Och, ja, den, och där var man ju inte då heller. Så ja, jag tror inte det hade varit så stor skillnad. Nej, faktiskt.
En annan dårare kommit in liksom.
Ja, möjligt. Vilka lag anser ni är formstarkast i ligan just nu då?
The Arsenal. Wow. Eller så.
Ja,
det är sitt. Men... Arsenal, bara för att de kommer från en 6-0. City har ju liksom ångat på sitt sedvanliga tempo, typ. Men efter 6-0 så är det väl svårt att snacka bort.
Men ändå, jag vill typ ändå säga Arsenal också. Om man bara jämför med förra året, då var det ju den här tiden på året man var i den här formsvackan när man pikade på hösten. Och alla var såhär, att det är svagt av ett lag att tappa då.
Mm.
Nu är det istället så här, man var inte lika stark under hösten, men man fick ändå resultatet med sig på ett bättre sätt än den här tiden på året i fjol, när man verkligen dippade. Nu är man ju jävligt formstark. Jag tror det är alltså sen det här uppehållet som var i januari på 2 veckor eller vad det är, så har de spelat 4 matcher och vunnit 4. Alla 4 också. Och visst, bland annat slagit Liverpool. Och så kommer man från den här matchen heller. Nu ska man möta Burnley, man ska in i Champions League. Det känns inte som att, även fast det är så okej, shit, men de har också Champions League. Tänk på det nu. Nu är det ju Burnley såklart, men i beaktning. Men jag ser ändå, alltså, som just nu så säger jag Arsenal som den stora kandidaten till City.
Ja, men alltså möjligt. Det ska ju bli intressant att se hur de då tampas med att vara i två olika liksom fightas på olika håll samtidigt. Men det, varför jag skulle säga att Arsenal är formstarkast, det är ju det du var inne på, att de faktiskt under de här, om vi tar senaste 5, så har de ju faktiskt slagit Liverpool, och Liverpool har torskat. Sen har de gjort 16 mål på senaste 4 matcherna. Alltså låt det sjunka in. 16 mål på 4 matcher har Arsenal gjort. Visserligen, fine. Alltså, de gör en 6-0 mot Burnley. Men, eller mot...
West Ham.
Mot West Ham. Men alltså... Det, och City då... City har väl bäst form senaste 5. Men det är väl bara Newcastle borta som har varit en lite så här halvtuff match. Sen har de väl liksom mött Burnley, Everton och
har de haft bra schema.
Brentford och sådär. Liverpool får man väl, alltså så här, det som är starkt är väl att de liksom har faktiskt vunnit utan Salah. Och att sakna en spelare som Salah i en match mot Arsenal, det är såklart att man försämras. Men de där tre, det är svårt att peka ut vilka som faktiskt är formstarkast. Men samtidigt, ett City tillbaka med KDB och Foden, alltså han är ju hur bra som helst. Och Haaland petar in till slut, det är ruggig kamp där uppe. Det är jäkligt kul att se att inget av dem har ju dippat lite.
Nej, det är kul för toppstriden att Arsenal prickar in sin form svacka tidigare den här säsongen, så att de är med, hittar formen nu när vi närmar oss våren. Samtidigt så är det ju farhågan för dem är ju att det är första gången de kommer spela i ett Champions League-slutspel samtidigt som de är med i en titelkamp på väldigt, väldigt många år. Och Mariteta som upplever det för första gången som tränare. Så det är det svåraste för dem. Liverpool och City är mycket mer vana. Liverpool spelar dessutom i Europa League, där de kan lite längre spela lite mer med vänsterhanden i den turneringen och lägga fullt krut på ligan med en Salah tillbaks. Och City vet ju alla att de kan göra det igen.
Dubbelspela
och bättre bredare trupp. Så att det är ju där det talar emot fasen, skulle jag säga.
Det var ju som lite förra säsongen också. Alltså de hade ju sin dipp typ så här på hösten, och det hade väl City haft sin dipp. Det var ju där när de mötte Chelsea, de mötte Liverpool,
de kryssade som fan.
Ja, de hade 3 kryss och en förlust typ, och 4, då var man så här i dippen och nu.
Men det är som att de lägger en självmant nästan. Alltså den här tidiga höstdippen.
Det står de tränar typ
att spara energi.
Ja,
och sen så i februari typ då bara switchar de om fokus och bara lägger sig i vänsterfilen, och sen så blickar de aldrig mer tillbaks. Det var exakt så det skedde förra säsongen.
Men ja, jag tycker att Liverpool har väl helt klart den tuffaste matchen av de 3 då, som ska åka till London och möta Brentford borta. Den tidiga matchen Så det är så här, alltså, alla vi tyckte väl att Wolves var på gång och vi pratade om deras trio där uppe med Kuncha, Neto och Wang.
Gick han sönder,
och så gick ju direkt. Brentford dit och bara gjorde en två mål.
Klassisk Brentford-seger liksom.
Ja, men Ivan Toney målskytt igen och
han får ni se upp med.
De gör väl också, de gör väl en bra match, tycker jag, hemma mot City. Alltså, men City blir ju för tunga till slut liksom.
Ja.
Tar ju ledningen och så vidare.
Vad har du för predictions för matchen på Kenilworth Road då? Luton Man United.
Du lurar mig lite där.
Ja, men det är du som ska svara på de frågorna.
Just det.
Jag skäms faktiskt inte. Jag tror...
Då får du svara på Etihad-matchen
sen. Ja,
men på Kenilworth Road, där Luton såklart är som starkast. Och kan nog bli tufft faktiskt. Jag tror...
Gick ju på plumpen här mot Sheffield United förr.
Jag sätter min högra hand på att United...
Men de är typ... Mm. De är bättre är i stormatch i Luton. Det är då
exakt. Det kommer kanske inte vara en så rolig tillställning. Men United ändå är lite bra slag. Om man har haft så bra PM och kommer undan med de här segrarna som förra helgen mot
det klassiska United-segrar. Ni löser det på något sätt.
Det kommer vara en svängig match. Men United kommer gå vinnande.
Ja, det bara är 1, men Höjlund gör 2, så 2-1 blir det.
Två nya danska mål.
Ja,
ja, men alltså City-Chelsea, det är ju... Det går inte att åka till Etihad och vinna en fotbollsmatch. Det gör det bara inte. Nej. Så det, hade jag varit på Coutinho hade jag kanske sparat på krutet.
Ja, men typ. Göra som de gör i La Liga, som du säger, så att man skickar ut B-laget bara för att spara på gubbarna.
Ja, exakt.
Inför finalen också.
Men förstår du då, om ni sparar på krutet mot City... Och torskar också mot Liverpool. Då är den här med
poppen. Ja, då är säsongen över. Då är säsongen över ändå. Så att det kvittar.
För att det är väl alltså, det är inte så långt upp. Eller är det till United har 41 pinnar då?
Ja, man ska ändå tänka på det. Det är viktigt det här med. För femte plats kan ju faktiskt bli en Champions League-plats. Så jag sitter ju verkligen och håller mina tummar för de engelska lagen. För den här koefficienten då. Just nu är man ju strax utanför typ. Men presterar man bra i Champions League nu så kan ju Premier League ha en femteplats i Champions League.
Men gör de Liverpool Aston Villa vinner Europa League och Conference League och sådär, eller hur?
Ja, men det tror jag, exakt, jag tror allt räcker. Jag har inte sen koll på det där, men jag vet i alla fall att fem engelska lag i Champions League är ändå ganska troligt i nästa säsong. Så därför så finns det ändå ett hopp. Och därför, man har ju suttit och sagt här nu att man var i sånt ingenmansland. Man glömmer bort det lite. Så den här typ segern mot Aston Villa just nu och bara vinna de här matcherna nu kan faktiskt ha väldigt, väldigt, väldigt stor inverkan. Tack för idag.
Tack för idag.
Slut för idag. Big Six är tillbaka på måndag igen med Jesper och Björn. Missa inte det. Hej då.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.